och det är ju så roligt, men också spännande att se ju mer vår liksom medarbetarnöjdhet och det här prestationskulturen som jag beskrev, ju mer det ökar, ju mer ser vi att kundnöjdheten, alla andra kopior, de här nyckeltalen som vi har, de ökar mest med just prestationskulturen. Så vi började verkligen i toppen.
Mm.
Det blev en gemensam målbild för vad gott ledarskap är hos oss. Och förändrade beteenden med konstant återkoppling och reflektion.
Mm.
Avgörande viktigt är att du har lust som ledare att leva själv. Det är ju som allt annat. Om du säger en sak och gör något annat så är det ju i stort sett rökt.
Mm.
Så det är det. Ledarskapet blir den stora nyckeln i det här. Att vi har en gemensam syn på vad gott ledarskap är. Och att vi definitivt lever som vi lär.
Det här, kära lyssnare, är ett avsnitt med Magdalena Gerger som är vd på Systembolaget. Under den här inspelningen så fick jag gåshud flera gånger. För här har ni en ledare och en organisation som jobbar precis så som vi alltid pratar om att man ska göra i den här podden. Alltså att man sätter människorna först. För det är ju faktiskt så att Systembolaget inte får mäta på försäljning eller vara vinstdrivande. Vilket gör att sista raden blir sekundär. Det pratar vi ju ofta om här. Att man vill sätta människor först. Men att i slutändan är det kvartalsrapporten som räknas. Vi vet alla såklart att intäkter är ett måste. Men egentligen handlar det ju om ett förändrat tankesätt. Där vägen till resultaten är annorlunda. För vi vet ju också att om människor kommer först så kommer också pengarna. Det är så inspirerande att höra hur Magdalena jobbat extremt strategiskt med ledarskapet i sin organisation. Hur den processen är lika strukturerad som till exempel produktionen i en fabrik. Och hur systematiskt man skapat det som man kallar för en prestationskultur. Där man på ett uppstyrt sätt ser till att de anställda går till jobbet för ett högre syfte. Inte bara för att få pengarna på kontot. Kära lyssnare, ni har en magisk timme framför er. Men innan vi drar igång så vill jag fortsatt tacka Excitech som genom att sponsra podden gör så att jag kan fortsätta producera den och ha de här samtalen som utvecklar massor. Så tusen tack för det, Excitech. Och vill du som lyssnar också stötta mig så vill jag ännu en gång be er att ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Och glöm inte att prenumerera på podden. Men nu, kära lyssnare, se för Guds skull till att lurarna sitter bra och dra upp volymen. För här kommer en timme med Magdalena Gerger. Igång och spelar in. Och så säger vi hej och varmt välkommen till Magdalena Gerger som är vd på Systembolaget.
Tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här.
Ja, det jag har faktiskt sett fram jättemycket emot den här inspelningen. Av flera anledningar. Det är för att ni är en väldigt speciell organisation i form av vad ni mäter och vad ni tittar på. Så vi ska prata om det idag i mitt mål. Men vi ska ju såklart också prata om dig. Så du, jag brukar alltid inleda med att mina gäster får liksom presentera sig själva lite grann. Vem man är och var man kommer ifrån. Sin karriär är lite korta drag så.
Gärna, det är som sagt jättekul att vara här. Jag kan berätta att jag är född upp i Norrland.
Mm.
Och att jag ändå har verkat främst här i Stockholm-trakten men sen också mycket utomlands. Så min bana är från ekonom kan man väl säga och har varit MBA. För länge, länge sedan. Det är därför jag har gråa hår nu. Och sedan så har jag jobbat inom industri och också inom detaljhandel under många år.
Mm.
Och bolag som Arla. ringer en klocka kanske, och sen då på senare år här Systembolaget.
Du köper de här stora dryckesföretagen, Arla som liksom är äkta svensk tradition med mjölk. Sverige som är det enda landet som har mellanmjölk, eller hur?
Exakt.
Och sen Systembolaget,
ja,
som är en annan typ av dryck.
Och faktiskt innan dess så ett bolag som jag jobbade länge med var Nestlé, och där var jag ansvarig för kaffe, så då har jag andra drycker också.
Du ser.
Ja. Inte bara, men det har varit mycket livsmedel och i alla fall produkter som många bryr sig om och som berör på olika sätt.
Mm.
På senare år också så har det varit ofta med någon form av samhällsintresse. Så även på Arla så hade man ju en fot i stort sett i jordbrukspolitiken bland bönderna som äger Arla.
Ja, men precis.
Och en annan fot då i liksom industri och konsumentvaror och så vidare. Så att det är väl också ett tema att jag ofta har haft liksom olika intressenter som har liksom varit involverade i bolaget och betytt mycket för bolaget.
Mm.
Så det ska jag säga. Sen har jag ägnat många år åt både att vara mentor för andra och att vara styrelsearbetande. Då har jag liksom haft lagom mycket hela tiden. Men under alla åren har det ju blivit ett antal bolag. Så nu jobbar jag i Investors styrelse. Och är nyligen då ordförande också i Nefab, ett globalt förpackningsbolag. Och har erfarenhet från IKEA.
Okej.
Så det summerar väl. Men jag passar på också på fritiden att vara mycket ute. Älskar friluftsliv och sport.
Satt du i IKEA styrelse alltså, eller gör det fortfarande?
Nej, jag klev av.
Du klev av.
Då. Men jag hann ju jobba där i 12 år. Så att,
Och du, hade inte du varit och typ grillat eller något med Ingvar Kamprad? Eller vad du hade gjort med honom?
Nej, men det var ju en ganska unik process. Så att när han informerade mig om att jag var liksom eventuellt då skulle kunna få den rollen, då var det ju flera andra. Och när det väl sen kom till kritan, då var det han och sönerna som intervjuade mig på hemmaplan.
Okay.
Så då var vi ute och plocka svamp.
Ja, svamp var det.
Hela intervjun.
Ja, det är ju jätteintressant.
Och jag hade inte förväntat mig det. Jag dök upp i sommarvita byxor liksom, och trodde vi skulle dricka kaffe i trädgården. Men det var stövlarna på och en svampkorg på armen.
Ja, det var en väldigt speciell upplevelse.
Ja, det var det.
Kan jag tänka mig.
Men häftigt, för det säger ju ganska mycket. De var ju ute efter både en viss liksom, personlighet och att någonstans synka värderingar och så. Och det gör man ju inte nödvändigtvis på ett kontor eller en vanlig intervju. Så att knalla omkring i skogen och det funkar bra.
Ja, man kommer ju varandra lite närmare då, yes. Liksom, tänker jag.
Ja.
Och då, visst, när du började där så var du ute i butik ganska en del.
Ja, det säger också ganska mycket om det bolaget. Jag har burit med mig det hela vägen därefter också. För att då komma in i bolaget på rätt sätt så ville då familjen och Ingvar att jag skulle praktisera. För jag kunde ju inte bolaget på det viset. Så det blev 4 veckors intro med hårt arbetande i olika bolag, eller olika varuhus. Och allt från att köra batterier på morgonen och stapla in dem i butik till att sitta i kassan och göra en massa olika jobb helt enkelt. Supernyttigt, för jag kom verkligen bolaget under skinnet så gott det går ju på 4 veckor.
Och du gör ju samma på Systembolaget.
Yes.
Att du är liksom ute, vad är det, 5 halvdagar per år eller vad är?
Ja, det är kanske ännu mer. Och det viktiga är väl kanske inte tiden, men det är, och det ger någonting varenda gång förstås. För du träffar kunden, du träffar medarbetarna där de står och går och du får ett helt annat perspektiv. Kanske på de beslut vi har framför oss, den riktning vi har och den takt vi har. Så att det är absolut A och O.
Absolut A och O. Mm. Men har du alltid, för nu är du vd på Systembolaget, har du alltid haft som mål att liksom göra karriär?
Jag är ju en resultatorienterad person och jag tror jag får det från min kanske barndom också. Mm. Väldigt tidigt började jag sporta. Och det blev faktiskt en del tävlingssport. Mm. Gymnastik och skidor. Och sen gick jag därifrån till att fullkomligt älska att vara ledare för yngre förmågor i samma sporter. Och där någonstans så kände jag att tänk när man kraftsamlar och vill någonting tillsammans. Någonting som är motiverande. Då kan man gå hur långt som helst.
Mm.
Jag tror jag hade det med mig tidigt och sen i de bolag jag har jobbat inom så fick jag tidigt det här ledarrollen. Jag blev chef i England första gången när jag var där då och jobbade inom den här industrin. När jag var 30. Mm. Liksom. Så att på den vägen har det gått.
Men vad, liksom, vad är karriär för dig? Vad skulle du säga är karriär?
Det viktiga är att i ett handslag för mig få ta ansvar och göra skillnad. Mm. Om jag skulle liksom ha en roll som innehållsmässigt var betydelselös, så skulle det inte traktera mig. Jag skulle inte vara kvar.
Så det är inte titeln i sig, utan det är vad den ger, så att säga.
Ja, och egentligen att då få påverka, att se ting från ax till limpa, kanske från en idé som vi håller på med nu, till exempel att jobba med grönare lösningar, att få ha den idén och så mobilisera och ta den i mål och så stå där och känna att wow, vilken skillnad. Mm. Den känslan är väldigt central för mig. Det är det som är kul.
Jag tänker att det är också, för jag hade en intressant diskussion om det här med en gäst som jag hade här för någon dag sedan, där vi pratade om makt och att när man liksom gör karriär och att man också kan drivas av makt, men att det är lite skämmigt att prata om det.
Ja, det
håller
jag med om.
Hur känner du själv? Drivs du av att få makt?
Nej, det gör jag inte på det viset. Nej. Men jag trivs över att vara liksom herre över min tid och vad vi lägger tiden på. Och jag trivs med att vara ledare och beslutsfattare.
Mm.
Jag vet att jag är bra på det, men det är inte makten i sig. Utan det är faktiskt innehållet som jag går igång på.
Mm. Men är det inte då egentligen, nu spinner jag vidare på det här, men är det inte egentligen då definitionen av makt som vi behöver förändra? För det jag tycker du säger nu, det är ju att du vill vara ledare, du vill fatta beslut, du vill kunna förändra.
Mm.
Och det, för mig är ju det som är makt. Och det är ju någonting positivt. Men jag tror att makt kan ha en negativ klang. Där man ser det som att, ja men du är dum.
Jo, och man kanske lägger mycket prestige i ett ord som makt också. Och där känner inte jag igen mig. Jag tror inte många känner igen sig att vara prestigefylld.
Nej.
Så. Sen tror jag när det gäller makt att vi är i tidevarv där makten, om man nu ska prata om makten, håller på att distribueras på ett helt annat sätt. I en snabbfotad och föränderlig värld så kan det inte vara några få som sitter med makten, så att säga. Så att för mig går det väldigt mycket ihop med förmågan att inspirera och leda andra.
Mm.
Och det är ju inte så egentligen så maktcentrerat.
Nej.
Om du förstår vad jag menar. Så det är därför jag personligen liksom håller mig lite ifrån maktuttrycket. För jag tror det är en föränderlig, ett föränderligt begrepp. Och det är inte det jag går igång på.
Nej, men du sitter på en maktposition.
Jajamän.
Jajamensan.
Och det förpliktigar något enormt. Och är det någonting som ibland skaver på mig, så är det just det. I den här rollen, i den här positionen, borde jag kunna uträtta mer.
Mm.
Så att säga, kan jag bjuda på mer? Kan jag vara bjussigare, som sagt? Och ett ännu bättre föredöme. Jag försöker ju vara ett föredöme.
Mm.
Men så det kan ju skava, och då har det varit viktigt för mig att ändå liksom, jag är en person, jag gör så gott jag kan. Man kan ju inte gå runt och bära hela världen eller Sverige eller någonting annat på sina axlar, så att säga. Det blir inte bra.
Nej, det blir det ju inte. Men jag tänker att kvinnor överlag behöver prata mer om makt.
Mm.
Och kvinnor behöver få mer makt. För att det är först då som vi kommer att liksom förändra samhället, tror jag.
Det håller jag verkligen med om, och inte bara det. Det blir ett mycket bättre beslutsunderlag när vi har dynamik, vi har mångfald, vi har alla delar av samhället representerade.
Mm.
Den här 360-graders liksom multiintressent.
Mm.
Att samhället, att planeten, att människor och liksom ekonomiska världen får styra.
Mm.
Och att medarbetarna har en otroligt central roll i det ekosystem som jag beskriver lite.
Mm.
Och om kvinnorna hamnar utanför det, så blir det ju verkligen obalans. Och jag kan ju fascineras över hur många geografier och hur många organisationer som väljer att fiska i halva poolen.
Ja.
Det säger ju sig självt att de missar en enorm liksom, potential.
Mm.
Men jag har ju också sett baksidan av, det finns ju verkligen, nu har jag haft turen att inte bo och växa upp i någon sån geografi, men det finns ju delar här där man verkligen exkluderar och sänker kvinnor på många sätt. Mm. Och det är ju absolut centralt. Mm. Utan att rätta till det så kommer liksom samhället att fastna.
Ja, vi kommer inte överleva.
Nej,
så är det.
Det kommer vi inte heller. Mm.
Men du sa att du fick din första chefsroll när du var 30 i England. Vad tror du gjorde att du liksom blev tilltänkt till en ledande position då? Vad tror du att du hade gjort rätt?
En del är ju att jag var villig.
Ja.
Det lös ju av energi och vilja och någon form av driv, kan man säga. Någon form av vision för vad jag ville uträtta.
Mm.
Så det har jag fått tillbaka, kvitterat flera gånger, att det var viktigt, det är viktigt.
Det liksom drivet och viljan.
Drivet och viljan. Mm. Liksom en ovillig chef kommer ju inte komma så långt. Så
nej.
Det börjar faktiskt, det är ett handslag. Någon måste välja en till, men jag måste också välja den här rollen till. Så. Men sen finns det ju grunder.
Mm.
Det måste ju finnas en kompetens och kunnighet på området, ledarförmågor, intresse och nyfikenhet av att skapa rätt lösningar med hjälp av andra. Så min förmåga att omge mig med bra personer, duktiga personer förstås. Men det som också har lyfts i de här riktigt tunga rollerna kan vi säga har varit integritet faktiskt. Går att lita på mig, jag är ingen ja-sägare, jag säger vad jag tycker och jag står för det och ingen vindflöjel så att säga. Och det blir ju, det är nästan viktigare och viktigare ju mer senior man blir. Man kan vara en stabil person.
Och då har jag två följdfrågor på det här. Och jag kommer nappa på den första först. Som var att, liksom, att du är villig eller att du har vilja. Hur visar du det eller hur tror du att du utstrålar det?
Jag lägger ganska mycket tid på att ha lite drömmar och visioner och på ett ganska brett område. Jag har inte bara drömmar och visioner för hur framgångsrikt ett bolag ska bli utan också för personalens roll och hur den ska utvecklas eller vår möjlighet att påverka planeten till det bättre och så vidare. Och det är ju viktigt om du ska leda många att du kan både se en framtid och att du kan inspirera andra att känna någon form av attraktion i att vara med och bidra.
Så du har någon form av karisma liksom, tror du, eller något som...
Ja, kanske det. En person som smittar av sig.
Mm. En utstrålning
ja,
som
en utstrålning.
Smittar av sig.
Så är det säkert.
Och sen det här med integritet. Som du sa sist. Vill jag också haka på.
Mm.
För den är ju, tror jag, eller jag vet, den är svår. Alltså, jag tror att den är det för många. För jag tror att många, och kanske framförallt kvinnor, behöver liksom anpassa sig. Vårat sätt att liksom ta oss fram under längre tid har ju varit att liksom ta en del skit och borsta av oss det. Och acceptera att ja, vi blir förminskade och utsatta för diskriminering. Liksom. Och där är ju integritet en sjukt viktig grej. Att liksom våga stå på sig själv. Vad har du fått det ifrån?
Det är alltid svårt att svara på vad man får saker ifrån. Det är väl någon dos av vad man har med sig med modersmjölken och hemifrån. Absolut. Hemma hos mig och i min värld har det alltid varit fint att ha integritet. Att man kan lita på mig. Jag litar fullt ut på människor runt omkring mig också. Och så det är liksom kärnan, min syn på människan kan man väl säga. Och den har jag med mig hemifrån. Men den har ju byggts på här. Som jag beskrev i sportsammanhang, i friluftssammanhang och sen så småningom i skola och i arbetslivet. Så sen dess har jag också valt organisationer som delar den kultur och de värderingar jag har inneboende. Och där integritet och äkthet är centralt. Så att få vara oförställd har liksom varit nästan ett rekryterings, vad heter det, ett karriärkriterium för mig.
Mm.
Dyker upp någon på vägen som tycker att en förställd Magdalena som agerar som de andra i rummet är vad de vill ha, då tackar jag nej. För det är inte där jag kan vara.
Nej, och det är ju en fantastisk känsla.
Ja, det är det. Och många kan tycka att det är en lyxig position att vara i. Men jag tycker tvärtom. Det har varit min framgångsfaktor.
Mm.
Jag är bara bra när jag är mig själv. Mm. Jag har aldrig trott att en låtsas någonting ledare med en massa smink på är någonting jag kan verka i. Så att det har liksom varit en överlevnadsinstinkt i det hela också, tror jag.
Kan du komma ihåg någon gång där du liksom har behövt använda din integritet på det sättet? Säga ifrån eller vad det nu kan vara.
Massor av exempel har jag längs vägen. Hur många som helst.
Kan du komma på något så här som du kan berätta om?
Ja, jag behöver inte berätta i vilket sammanhang. Men jag har varit i sammanhang. Ett lyser väldigt tydligt i mitt minne. Där vi var i en situation, en grupp. Och det blev väldigt tydligt för mig att vi blev förda bakom ljuset faktiskt. Och att det var någonting väldigt opålitligt och falskt på gång. Och då ringer alla mina alarmklockor. Och jag hittade ändå ett sätt att lyfta det här. Som gjorde att jag bibehöll både min integritet och andras.
Mm.
Så att för mig hänger det ihop med att förstås var sann mina värderingar och etiken.
Mm.
Och samtidigt inte klampa över några gränser. Så i det fallet så fick jag finna ett till ett samtal och börja nysta. Och till slut så ledde det till ganska stora konsekvenser för många.
Mm. Att folk blev uppsagda eller?
Bland annat.
Mm. Men du tog i med hårdhandskarna?
Ja, det gjorde jag.
Mm.
För att när man träder över de här integritetsgränserna, det är precis det det är.
Mm.
Då är det ju inte förhandlingsbart.
Nej.
Är det en lögn så är det en lögn. Är det någon som för någon annan bakom ljuset i ett bolagssammanhang så måste det. Det är inte förhandlingsbart.
Nej.
För mig. Det är det integritet betyder också.
För i den här podden så pratar vi en del om kvinnors karriär. Och hinder som liksom kan komma längs vägen. Eller det är det den här podden handlar om i grund och botten. Och många av mina gäster som har varit här, de har ju upplevt att de liksom döms lite hårdare eller ganska mycket hårdare för att de är kvinnor. Att de har behövt göra en del anpassningar på grund av sitt kön. Liksom. Vad är dina tankar och upplevelser av det?
Jag har samma upplevelse att jag helt klart rakt genom mitt liv har jobbat hårdare och strävat än mer efter att prestera och ha en toppkvalitet som blir oemotsagd.
Mm.
Så är det för att jag vet att jag döms med lite andra glasögon. Och jag har ingenting annat att förlita mig på. Det är till och med så att det är lite av mitt motto, så att säga. Att förbereda på det värsta och hoppas på det bästa. Liksom. Men jag börjar inte med att hoppas att det räcker. För jag har inte upplevt att det gör det.
Mm.
Och det är inte speciellt rättvist, nej, kanske. Men å andra sidan så har det inte varit ett vansinnigt handikapp. För jag har ändå kombinerat det med att tycka att nu gör jag mitt bästa. Och min väg har ändå kantats av att det har märkts att jag lägger ner det där lilla extra.
Mm.
Och då tycker jag att jag har fått cred för det jättemycket.
Mm.
Så det är inte, jag tycker i grunden inte att det har varit så orättvist. Sen har det inte allt varit roligt. Jag har stött på en mängd beteenden. En och annan man längs vägen som har försökt förminska mig.
Mm.
När jag står där och gör någonting viktigt genom att peka på hur jag ser ut. Eller mina kläder eller mitt val av läppstift. Och en och annan som väldigt snabbt drog slutsatsen att jag var någon assistent eller skulle servera kaffe när det var faktum att jag skulle leda hela mötet.
Mm.
Och så vidare.
Hur har du hanterat det då? Med din integritet, eller?
Ja, men det har liksom handlat där. Jag har aldrig trott på att min mänskliga kompass någonstans och mina värderingar. Så att ge igen med samma medel eller bli ilsk och sur eller bli långsur. Det kom jag ingen vart med, utan jag har liksom stått upp för mitt. Jag har faktabaserat faktiskt. Mm. Men utan att liksom vilja trycka dit någon.
Mm.
Lagt saker till rätta. Och har upplevt sen att då är det ingen som försöker det igen. På det vis. Sen, jag har ju en rolig historia från IKEA och Ingvar Kamprad också. För att när han då valde in mig, då, det gjorde de ju allihopa och beslutade att jag skulle vara en del av styrelsen. Då var jag både den enda kvinnan och yngst i gänget. Och på allra första mötet så fanns det en tradition om att när vi väl haft möte i ett par dygn så skulle det bli då kräftskiva och bastu. Mm. För det var de ju vana vid, alla herrarna.
Mm. Och då var du ensam kvinna, eller?
Ja, det var jag. Och det fanns ju liksom inte på kartan. Men även där så hjälper den här kompassen som jag har med mig. Och han frågar mig rakt ut, vad ska vi göra nu då? Så har du lust att sitta här och vänta, eller vad har du tänkt dig?
Mm.
Och då vände jag på det och sa, men vad har du tänkt? Nu har ni ju valt in mig här. Och jag skulle ju vilja vara lika delaktig som alla andra, så att har ni lust att fundera ut ett alternativ till bastu så vore väl det perfekt. Liksom, om ni kan tänka hoppa över den där bastun ikväll.
Vad sa de då?
Jo, men då hittade vi på. Vi hade en helt annan aktivitet för oss som var minst lika bra. Och sen var det där ett minne blott.
Det var inga sura miner
det
för
det. Det var faktiskt inga sura miner. Alltså.
Det är ett jättebra exempel faktiskt. Just
jag ibland tycker att vi gör det så komplicerat. Ja, men jag har bastubad. Det är en klassiker.
Ja,
eller hur?
Det är verkligen en klassiker.
Ja, det är en klassiker.
Men det jag tänker på det här, liksom att du säger att, ja, men att du har fått prestera väldigt mycket, alltid vara bäst, liksom, och man alltid gör sitt bästa. Problemet är ju att om kvinnor alltid måste göra sitt bästa så upprätthåller vi också den strukturen. Vad tror du liksom vi behöver göra för att, för jag menar, kvinnor är ju mer sjukskrivna än män, alltså i mycket högre utsträckning. Och det har ju också med familjeliv och så att göra, men jag tänker att vi generellt har högre krav på kvinnor i alla aspekter.
Ja.
Vad tror du? Du bara nickar här instämmande.
Ja, men det gör jag verkligen. Och för mig finns ju har en nyckel absolut varit att jag är ganska snäll mot mig själv.
Ja.
Jag får säga det. Jag gör bara mitt bästa och sen drar jag gränser.
Mm.
Så det är, jag är inte någon perfektionist alls. Och jag har aldrig förutsatt mig att vara en perfekt mamma, en perfekt sport. Person och en perfekt företagsledare samtidigt. Det är inte görbart.
Nej.
Det är inte görbart att vara en av dem perfekt heller för den delen. Så det är den största tjänsten vi kan göra oss själva, att sänka ribban. Men tyvärr så ser jag inte så mycket tecken på det. Ovanpå allt det här så ska ju ofta kvinnor vara så ofantligt smärta och vältränade.
Ja.
Och, så vi lägger liksom på oss allt samtidigt. Och det riggar, det är inget bra läge. Så att vi borde vara snällare med oss själva. Och jag jobbar själv med meditation och så vidare. För att se till att jag håller den fanan högt. Så det är för mig det allra viktigaste. Men nummer två är också att be om hjälp.
Mm.
Ska jag klara allt det här och prestera då i arbetslivet och i, liksom på dagarna utan hjälp, då är jag ju halvrökt från början. Så att det har varit mitt stora koncept att alltid bjussa på. Här har jag mina tillkortakommanden. Här finns det massor med duktiga resurser runt omkring mig. Personer som vill och kan. Så i någon mån handlar det om delegering.
Mm.
Men att också vara bjussig. Bjussig på att du själv behöver hjälp. Det tror jag faktiskt vi kvinnor är sämre på.
Att ta hjälp liksom.
Att ta hjälp. Och att släppa på garden och säga att nu är det faktiskt inte möjligt för mig att göra allt det här. En annan grej som när jag mentor får jag inte minst coacha unga kvinnor till att faktiskt kanske inte berätta eller be om ursäkt för att jag är också mamma, så nu måste jag gå hem. Och jag hade tänkt träna ikväll, men nu ber du mig jobba över. Utan helt enkelt blocka det som egen tid. Och det här är mitt survival kit. Liksom. Och det behöver inte jag beskriva för någon.
Nej.
För då är jag ju osäker och behöver någons tillåtelse. Bara säg som det. Det har jag hållit stenhårt på. Det finns så mycket egen tid för träning, för allt möjligt i min kalender. Och det är också en överlevnad.
Ja, du planerar in det liksom.
Jajamän.
Och det får ingen rucka på. Nej, det är superviktigt. Och planera in tid för vila. För det är minst lika viktigt som att jobba.
Det är minst lika viktigt.
Mm.
Men det ingår ju också i det här konceptet att vara så snäll mot dig själv du bara kan.
Mm.
Om du uppskattar din vila och din tid och tror att det är en grund, då behöver du liksom bejaka det i ditt vardagsliv. Då är inte det första som får ryka.
Men du, sen så blev ju du, nu ska vi hoppa här.
Ja.
Nu har vi varit inne på liksom storyn, vad har du hanterat? Och sen så blev ju du 2009 var vd på Systembolaget. Och gick du från Arla då? Eller?
Ja, Arla. Jag var affärsområdeschef på Arla i många år. Mm.
Hur gick den processen till? Alltså varför blev du vd på Systembolaget?
Ja, men det är väl en bra fråga. Dels så...
Varför blev du vd på Systembolaget?
Varför? Men det är ett skutt. Och för egen del så hade jag då övat mig ett tag på att ha både liksom jordbrukspolitik och ett konsumentuppdrag i ett. Så det här med ett högre syfte, en annan mening, en liten annan arena att jobba på. Det hade jag övat mig på i någon mån.
Mm.
Och jag känner mig personligen väldigt redo att ta det yttersta ansvaret. Jag hade länge i olika bolag varit liksom nummer två, kan man säga. Affärsområdeschef, divisionschef. Men kände att nu var jag liksom redo. Själva samhällsuppdraget trakterade något enormt. Att få ha ett högre syfte att gå till jobbet för. Och jag såg också en viss potential. Ett bolag som hade gjort en väldigt fin resa.
Mm.
Men inte kundorienterat sig. Och inte jobbat så aktivt mot det här högre syftet. Så att jag tyckte mig skönja den. Varför de fick tag på mig. Dels så tyckte de att de behövde en mer modern ledare.
Mm.
Någon som jobbade med delegering och fick hela organisationen att ta nästa kliv, så att säga. Och man upplevde också att det här med kundorienteringen behövde ta ett steg till. Så det var väl därför man fick ihop de två pusselbitarna.
Då fick du gå på flera intervjuer, antar jag. Det är inte så att du hade en digital...
Nej, det var ingen räkmacka in där. Utan, nej, precis. Det var många intervjuer och mycket referenser och tester och allt möjligt.
Ja, och sen...
Och det är ju bra.
Ja. Och sen blev du rätt kvinna för jobbet.
Yes.
Fantastiskt.
Ja, det var kul.
Och du tog ju över i en tid när Systembolaget inte hade så jättehögt förtroende bland människor, eller hur? Efter den här muthärvan, bland annat. Eller hur? De hade precis hanterat den, va?
Ja.
Jag hade faktiskt en kompis som, en stallkompis som var vice vd då. Där det ryktades att de skickade ner hennes ponny i en helikopter. Det var ju inte sant då. Men jag har hört om den där muthärvan.
Ja.
Och då hade ju inte svenska folket särskilt mycket förtroende för Systembolaget. Idag har ni mer förtroende än Svenska kyrkan och Kungahuset, har jag läst. Ja. Så att vi har mer förtroende för Systembolaget än Kungahuset.
Ja.
Det är ju superhäftigt.
Faktiskt. Och mer förtroende för Systembolaget än någon annan institution i hela Sverige.
Ja, det är ju jättehäftigt.
Och liksom, alla bolag och allt annat.
Ja, och liksom ta den resan från att ha varit muthärvad till liksom det. Mm. Det är jättehäftigt. Ni hade också dålig, nu ska vi inte sänka, men folk var inte jättenöjda med kundservicen heller.
Nej, så eller var hur? Det. Så var det.
Ja. Och då är jag så här, var börjar vi någonstans? Ja, för du har ju ett väldigt intressant uppdrag. Jag satt och pratade med... min sponsor Excitec igår. För de får ju alltid ställa en fråga till mina gäster. Och då pratade vi om det här med Systembolaget. Att han, då min kontakt på Excitec, är så imponerad av att ni har så himla bra kundservice. Och att man alltid känner sig så liksom välkommen hos er. Och någonstans så landar ju det i kulturen, tänker jag. Bolaget i stort, tänker jag.
Precis.
Ja, jag tänker rätt.
Ja.
Och då är det här blev en utdragen utläggning för liksom, en fråga från min sponsor Excitec som är så här, hur bygger du den här kulturen? Och hur länge kan du prata om det i 30 minuter?
Det blir ett helt eget program.
Nej, men så här, men var börjar det någonstans, tänker jag?
Det börjar ju förstås i värderingar och en syn på människan. Det gör det, helt klart. Det börjar också i en gemensam bild av ditt syfte som organisation. Att ni liksom springer på samma boll.
Mm.
Att det är ett högre syfte hjälper ju oss. Mm. det rättar ju in värderingarna redan där.
Mm.
Så ett bolag som har till syfte att gagna folkhälsan och liksom vår vision är ju ett samhälle där alkoholdrycker kan njutas med omsorg om hälsan.
Mm.
Och i det finns ju vi till för alla i Sverige. Barn, hundratusentals barn som faktiskt far illa idag av vuxnas drickande. Så du hör ju redan där, då sätter du ju ramen för liksom, varför är vi här överhuvudtaget? Vad drivs vi av? Och värderingarna är jätteviktiga.
Vilka värderingar har ni satt?
Omtänksam, kunnig och inspirerande.
Mm.
Och det våra kunder och omvärlden märker allra mest av oss är den här omtänksamma kulturen.
Mm.
Vi gör saker på riktigt.
Mm.
Så för att ge ett konkret exempel, det är ju till och med lagstadgat att vi ska fråga lägg. Så att vi inte säljer till någon minderårig. Det är liksom förbjudet enligt lagen. Men med vår omtänksamhet så är det ju inte så att vi gör något polisarbete.
Nej.
Utan med omtanke. För den som står framför mig. Så frågar jag om lägg. Inte för att få en check i protokollet. Och inte för att jag är någon myndighetsutövare.
Mm.
Så det är ett konkret exempel. Det innebär också att när vi då ska motverka langning. Att någon handlar ut till en minderårig.
Mm.
Så kan vi igen vara väldigt mycket mer om oss och kring oss.
Mm.
Och det har absolut hänt på löpande band. Att vi tar ett större ansvar, att vi märker, även om det inte är några ungdomar i butiken, att det här, den här personen misstänker vi, langar. Så tar vi tag i det och faktiskt reder ut det. Och vi har sett till så att många slutar langa av den omtänksamheten. Så att, nu tog jag ut svängarna lite för att beskriva att det här är värderingar som i högsta grad lever. Och att vara en kultur... orienterad organisation innebär just det att du har väldigt levande värderingar, de fyller väldigt mycket, du kan ha färre checklistor och rutiner för att dina värderingar hjälper dig avgöra vad gör du.
Och, men, och då, ja. Men då blir min, nu avbryter jag det här, för att då blir min sidofråga så här, jo men vi pratar ju väldigt mycket om värderingar, alltså alla pratar ju om värderingar idag, men det är väldigt få som lever dem på riktigt. Förstår du? Jag menar, alltså att, jag menar, jag skulle kunna börja jobba på Systembolaget för att jag vill ha en timpenning och ha ett jobb, liksom. Men jag måste ju leva era värderingar. Och det är ju så här, hur får man människor att göra det? Det är ju det som är det svåra, tycker jag. Du ler här. Du, för nu väntar
Nej, men
jag
det mest, alltså, ett syfte kan ju vara väldigt attraktivt.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Får jag vara med om och det här meningsfulla? Så det är där det börjar också. Mm. Så att man vill. Du kan inte försöka trycka ner dina värderingar på någon. Utan det måste ju komma av någon egen vilja. Och så har jag nämnt synen på människan.
Mm.
Jag och vi tror verkligen att alla vill bidra och göra saker bättre.
Mm.
Inte minst när de får bra förutsättningar. Och vad vi har märkt då att ju mer inkluderande vi är, ju bättre förutsättningar vi skapar och ju mer liksom, människocentrerade vi är. Nu heter hela vår interna strategi heter Kraften i 5000.
Mm.
Nu är vi snart 6000, men i alla fall. För det finns en sån gigantisk potential när man känner sig inkluderad, har goda förutsättningar och ett tydligt, attraktivt syfte att springa på med värderingar som du tror på själv. Och det är i den här materian vi jobbar hela tiden.
Mm.
Avgörande viktigt är att du har lust som ledare att leva själv. Det är ju som allt annat. Om du säger en sak och gör något annat så är det ju i stort sett rökt.
Mm.
Så det är det. Ledarskapet blir den stora nyckeln i det här. Att vi har en gemensam syn på vad gott ledarskap är. Och att vi definitivt lever som vi lär.
Ja, för det kommer ju uppifrån. Det gör det ju alltid.
Ja, det gör det.
Och jag menar, hur säkerställer du då att de ledarna du tar in är rätt. Nu är det säkert inte du som sitter på alla ledarskapsrekryteringar, men jag tänker att ni har någon form av gemensam syn på det på Systembolaget.
Ja. Ja, men det är ett antal saker här som är svaret också på din uppdragsgivare eller sponsors fråga.
Det blir en lång utläggning här,
det ska jag säga. Alla säger ju det att kultur, käka, strategi och allt annat till frukost, så är det. Men kultur är ingenting du gör i en handvändning. Nej. Så att det gäller att du ger dig tid och att du gör det på riktigt. Någon genväg finns liksom inte. Men förutom det här jag redan har beskrivit då, så rent konkret så gäller det att börja med sig själv.
Mm.
Så tidigt i den här resan så fick jag också en 360-graders genomlysning.
Mm.
Och sa, jag går i bräschen. Det här ska jag ändra. Så här gör vi.
Mm.
Och samma sak för ledningen. Och sen, så vi började verkligen i toppen.
Mm.
Det blev en gemensam målbild för vad gott ledarskap är hos oss. Och förändrade beteenden med konstant återkoppling och reflektion på det. Och så när vi var klara med ledningen så blev det topp 50. Sen var det alla 500 chefer. Och sen har vi då jobbat nu under många år med kraften i 5000. Så att alla får möjlighet att vara sitt bästa jag på jobbet.
Mm.
Men då ingår återkoppling och tid för reflektion. Och en väldigt viktig verktygslåda som jag kallar för dialog.
Mm.
Så ta bara just nu, jag har alltid haft dialogmöten med små grupper av butikschefer.
Mm.
Men nu förs en dialog med hjälp av digitala möten med alla medarbetare och ledningen.
Mm. Och då sitter du med alla 6000?
Ja, jag och mina kollegor.
Mm.
Precis.
Oh, shit. Eller shit, nu svär jag, men det är ju super...
Nej, men det häftigt. Är ju så, så häftigt. Mm. Men vad det innebär konkret är att jag styr ju bort min tid från mer administrativa frågor och delegerar mycket så att jag kan vara... Det är också jag och mina kollegor som tar emot nya ledare.
Mm.
Så när de väl är rekryterade så är det vi som håller i den här det goda ledarskapet. Mm. Välkommen till Systembolaget.
Mm.
Och där finns det ju inga genvägar om du vill stå för det här ledarskapet och leda från fronten och leva som du lär.
Mm.
Då är det ju det här chefen lägger tid på.
Ja, det där är superintressant, för det var min nästa fråga. Liksom, vad gör du rent konkret om ni har något liksom system för det där?
Otrolig systematik skulle jag vilja säga. Systematik. Ungefär som om du spanar på en fabrik.
Ja.
Där de har jobbat in lean och processer.
Mm.
Så har vi jobbat in lika mycket struktur och systematik.
I ledarskapet?
I ledarskapet. Ja. I dialogmöten. Mm. I återkoppling.
Mm.
Så hos oss till exempel så sker det nästan 7000 möten. Mellan de som är regionansvariga. Då, områdesansvariga kallar vi dem. Som har 15 butiker som de ansvarar för.
Mm.
Och butiksmedarbetarna. Så på samma sätt som jag har då dialoger. Och när vi har de här dialogerna, självklart följer vi upp hur det har gått.
Mm.
Men sen pratar vi om förutsättningar.
Mm.
Och då är det då chefens ansvar att se till att förstås mänskliga basbehov är på plats. Med inkludering och allt annat. Utveckling, bekräftelse. Och att förutsättningarna finns på plats. Det är liksom... Så det är den snurran och den systematiken vi hela tiden jobbar kring. Ungefär som om det var en fabriksmiljö.
Liksom. Ja, här pratar vi ju verkligen walk the talk, tycker jag.
Ja.
Alltså att verkligen, för en vd blir ju oftast någon som sitter liksom där uppe på något sätt. Alltså i stora bolag. Och i någon form av ansikte utåt. Som liksom pratar om värderingar och vad man ska göra. Men som kanske egentligen inte gör det. Eller det är i alla fall min upplevelse. Väldigt ofta av en vd. Och det här, jag blir nästan rörd till tårar när jag hör det här faktiskt.
Ja, men då blir jag också ganska matt när du säger det.
Ja,
men jag ska säga så här. Jag träffar många som inspirerar mig.
Ja.
Och det håller på att hända någonting. För som jag sa nyss, i en snabbrörlig, föränderlig värld så går det inte att vara någon administrerande direktör på någon sjunde plans kontor som inte har kontakt med verkligheten. Det blir livsfarligt, jag tror inte. Så fler och fler sällar sig till den mer mänskliga, den mer syftesdrivna, värderingsdrivna, kunskapsdrivna liksom verksamheten och walking the talk, för det får effekt. Men det är klart, en sak ska jag säga, att vi och jag har i många bolag mätt resultat ur det här arbetssättet.
Mm.
Så att det är ju hur mycket vatten på kvarnen som helst. Det är fantastiskt. Men jag hör att andra organisationer kämpar lite med det.
Mm.
De säger att det där är fluff. Här mäter jag pengar, jag mäter försäljning.
Ja, för det här är... Okej, och nu kommer vi in på nästa spår. Det här blir ett sånt samtal så folk kommer få lyssna i 300 år. Men för nu kommer vi in till en sån här nästa grej som jag vill prata med dig om. Och vi ska haka i det här och ändå fortsätta diskussionen på något sätt. Men ni mäter ju inte försäljning. Jag blir alldeles exalterad här nu. För att det här pratar jag så mycket om med mina andra gäster. Att vi säger alltid så här, people first och människor är viktigt och jada jada så här. Men det är ju väldigt få organisationer som lever efter det. Det är ändå alltid kvartalssiffror vi pratar om. Det är alltid, och ni får ju inte göra det. Eller hur? För ni är ju inte försäljningsdrivande på det sättet.
Nej.
Och vad händer då? Vad mäter man? Vad tittar man på? Och har det, du ser, jag går igång.
Ja.
Och du med, säger
jag. Nej, men det gör jag. Och faktiskt så ska jag säga att det går att lära sig mycket av oss.
Ja.
Om man är nyfiken. Och det är otroligt många som hör av sig.
Mm.
Och jag tror att det handlar om att fler och fler inser att de befinner sig i ett läge där det inte är den nedersta raden som bara räknas.
Mm.
Utan när de bygger varumärken, när de ska ta sig fram i en grön omställning eller någonting annat, så måste de mäta och ta höjd för andra perspektiv än bara pengapåsen och vad som landade i min ficka.
Mm.
Så det är otroligt aktuellt. Och till och med finansiella institut världen över håller ju på och ställer om.
Mm.
Och säger att nu vill de mäta planetär impact och så vidare och så vidare. Så att det är superaktuellt. Vi har väl fördelen att ha då en väldigt långsiktig ägare och en ägare som har pekat ut av förklarliga skäl, eftersom vi finns till av ett samhällsskäl då, att det är ju samhällsuppdraget som är det primära målet och de ekonomiska målen blir sekundära.
Mm.
Så tydliga är ju inte marknadsekonomin eller börsen.
Nej.
Utan där är det ju pengarna som räknas mest. Att jag förstår varför vissa kämpar.
Mm.
Men fler och fler ser att det går inte att bedriva långsiktigt ekonomiskt hållbara verksamheter.
Nej.
Om man inte fungerar väl för planeten, miljön och människorna som bor på planeten och kunderna. Mm. Så att det här kommer, och jag ser fler och fler som förmår att sätta upp mål och mäta. Men det är det som är poängen. Och i vårt fall är det ålderskontroll, det är alkoholkonsumtion som ska gå ner.
Mm.
Det finns en mätning kring alkoholindex, attityder, hur liksom mitt alkoholkonsumerande går ut över andra eller vilka situationer och så vidare. Men det är också medarbetarskapet.
Mm.
Vi mäter prestationskultur.
Mm.
Vi mäter förstås alla ekonomiska parametrar och vår produktivitet. Och vi mäter koldioxid och andra miljö, liksom footprints som vi håller på med. Så det är väldigt unika för oss är att vår ägare har pekat ut redan i förväg att det här är primärt.
Mm.
Men mitt stora tips och min erfarenhet som jag gärna bjussar på till andra är att väg ihop allting.
Mm.
För det säger sig självt att liksom, snyltar vi på planeten och trampar vi på både människorna eller medarbetarna, så har vi ingen bra ekonomisk utveckling över tid.
Nej.
Det är helt omöjligt. Utan skapa dig själv ett balanserat styrkort där du kan sätta ut de här målen och få med allting. A, B, så är mitt stora tips också att du jobbar i en resultatsteg som vi gör då, där du lägger tiden och vikten på människorna och gott ledarskap och skapa en miljö där man kan prestera.
Men är det de kopierna du sa nu då, alltså alkoholindex och legitimationskontroll, alltså ålderskontroll?
Ja, ålderskontroll, ja, precis.
Och så var det var några fler.
Ja, medarbetare och även planetära avtryck och sen har du de ekonomiska. Mm. Så att vi har liksom fem det perspektiv.
Mm.
Och så har det alltid varit. Mm. Och grejen för oss är att ingenting trumfar något annat.
Nej.
Du kan liksom inte ha ett toppår på ekonomin och så har det kommit på bekostnad av resten.
Nej.
För det duger inte.
Det måste liksom hålla hela vägen.
Det måste hålla i alla perspektiv. Så det är väl tipset ändå att hålla sig till det då.
Mm.
Och jag tycker det känns nyttigt att tänka på det som ett ekosystem.
Mm.
För det förstår alla intuitivt också att det hänger ihop.
Mm.
Snylta på planeten eller gör ett avtryck där jag har min fabrik eller vad jag än gör. Till slut så kommer det ikapp mig.
Mm.
Då har jag liksom förstört mitt levebröd. Mm. Och så funkar det ju med människors förtroende och allting också.
Mm.
Det är ju både en tillgång, men snyltar du sönder det så blir det faktiskt en det motsatta.
Ja, du ser, jag blir alldeles sådär tagen. Det är jätteintressant. Och du sa ett ord, och det är också ett ord som jag har skrivit upp i mina anteckningar. Det här med prestationskultur. Vill du liksom, jag vill inte förklara, vad är det för någonting lite mer ingående?
Ja, gärna. Och det här är väl liksom ytterst mina drivkrafter. Och de kommer nog från tidig barndom och liksom genom ledarskap inom sport. Och så vidare. Och sen att mänskliga basbehov... Men förlåt, jag tänkte säga också det bygger på teori och forskning.
Mm, mm.
Så det finns en hel modell. Så att det är inget hittepå, utan det här är otroligt
belagt. Det är inget systembolaget att hitta på, utan
nej,
det...
Nej, utan det finns, men vi har gjort det till vårt eget också. Och då handlar det om två faktorer. Att mänskliga basbehov är på plats. Men också att prestationsmiljön är gynnsam.
Mm.
Och det är så olyckligt att till och med Sverige som har kommit långt fortfarande har 16% av alla som arbetar som befinner sig i det här fältet där varken mänskliga basbehov eller förutsättningar för god prestation finns.
Nej.
Man förstår varken varför man går till jobbet eller vad man har där att göra. Man vill inte vara där. 15%, vilket
det är fruktansvärt
tapp. Ja. Och vi har systematiskt flyttat personal ur den rutan upp till den här andra mänskliga basbehov och god prestationskultur.
Mm.
Och så nu har vi bara några få procent kvar här. Det är ändå några hundra människor.
Mm. Som bara går till jobbet för att tjäna pengar typ.
Yes. Men det går att mäta och det går att hela tiden ställa sig och dem frågan, vad kan vi göra?
Men alltså, hur får ni reda på att de är de... Alltså, vad ställer ni för fråga för att veta? Går du bara till jobbet för att tjäna pengar?
Ja, nej, det är ju ett batteri, ja, helt enkelt. Som hänger ihop med den här forskningen och den här modellen. Och när det gäller prestationskultur så är det fem faktorer.
Mm.
Och det beskriver vi med fem enkla ord. Vill, vet, kan, får, bör.
Mm.
Så du hör ju, det handlar om mandat, om kompetens, om att bli en chans och också vilja bidra.
Mm.
Men också bli ombedd, delegering, ta ett ansvar och så vidare. Så, men det här är ju grunden för vår systematik.
Mm.
Som jag sa, jag gjorde referensen till att stå i en fabrik på ett arbetsgolv. Det här är vår systematik. Som vi har verktyg för, som vi hela tiden har liksom en struktur för. Det är det här vi sysslar med. Och sen mäter vi det också.
Kan man få komma och prova hos dig någon dag?
Och absolut!
Se hur det här funkar.
Häng på bara.
Jag tycker att det är superintressant. Alltså jag blir alldeles tagen faktiskt.
Men det roligaste skulle jag säga att... Du kan också gå och ställa dig och spana lite i våra butiker. För de är såna fenomenala företrädare för det här. Och då skulle du se att de återkopplar till varandra. Då har de då delat målbild för dagen med varandra på ett mikromöte på morgonen. Idag vill jag få 5 kunder att le. Idag skulle jag vilja lära ut lite extra till de som är intresserade kring alkoholfritt. Det kan vara precis vad som helst. Och så återkopplar de till varandra. Du, det var ju 5 poängar där, såg jag. Men vad hände sen?
Mm.
När du stod med den där gruppen kunder. Det såg inte ut som din målbild för mig. Liksom. Mm. Så att jag tycker de har kommit så extremt långt. När de inte ens bara förlitar sig på chefen till att ge daglig återkoppling som är konstruktiv. Och dela öppet målbilder med varandra.
Och vi kan ju liksom säga också att det här är ju inte bara snack. För att, som jag berättade för dig innan vi startade inspelningen, att jag har en gammal kompis som jobbar på Systembolaget. Och han sa det, att det är den bästa arbetsgivaren jag haft någonsin. Och det blir ju ett bevis på att det liksom funkar.
Ja, det var fantastiskt att höra. Och det är ju så roligt. Men också spännande att se, ju mer vår liksom medarbetarnöjdhet och det här prestationskulturen som jag beskrev, ju mer det ökar, ju mer ser vi att kundnöjdheten, alla andra KPI:er, de här nyckeltalen som vi har, de ökar mest med just prestationskulturen.
Och det kommer bli en del av intro, tror jag, till det här avsnittet. Du sa precis det här som jag alltid vill prata om här. Att liksom nöjda medarbetare ger bra resultat. Ändå är det resultatet vi alltid mäter. Vi gör såna här medarbetarundersökningar. Nu är jag så här situationstecken här, för att jag själv tycker att det är lite humbug, för att man inte ställer rätt frågor. Alltså, oftast.
Exakt. Och det var det jag menade. Alltså, ju mer jag spenderar tid i mitt jobb nu, ju mer tid lägger jag precis på det här. Jag nämnde resultatstegen. Mm. Det innebär att jag inte sitter och punktmarkerar resultatet den enda minut.
Nej.
Det är ju ett resultat av allt det här andra jag ägnar tiden åt.
Mm.
Så kommer det kvitton. Liksom. Och de kan man ju titta på. Men man sitter ju inte och punktmarkerar dem och pressar fram. Det är inte så det fungerar.
Jag har en fråga då. Nu börjar vi få ont om tid här, men det struntar jag i, för att jag är så intresserad. Hur går det för er med jämställdhet? För de siffrorna har jag faktiskt inte läst på.
Nej. Där är vi otroligt stolta. Att det är så jämställt det kan vara. Och det har det varit ganska länge nu.
Är det på och ledande positioner?
På alla positioner. Från styrelse, definitivt i ledningen. Det är 52% kvinnor som är butikschefer. Och lika jämställt på alla nivåer. Och det är ju någonting vi har bestämt oss för sedan väldigt länge.
Du, jag börjar nästan gråta nu. Därför att det här är tragiskt. Det här är min hjärtefråga. Ja. Men, eller tragiskt, det är ju fantastiskt att jag brinner för det så mycket. Att jag börjar gråta när jag hör det. För att det här är på något sätt det som jag alltid vill få fram i mina poddar. Och det här blir på något sätt ett bevis på det. Så himla häftigt.
Jag ska snabbt säga, vi har ju andra killeshälar som vi jobbar på.
För ja, det är
vi
klart.
Jobbar ju på mångfald i ett större perspektiv. Så där har inte vi kommit helt. Men ja, jag sträcker på mig något enormt. Och det känns så himla bra.
Jag tänker att
skapar
det är
ju resultat från att vara en så liksom, inkluderande och jämställd verksamhet.
Och jag tycker att det är viktigt att erkänna också så här, ja, men nej, vi behöver bli bättre på mångfald. Det är liksom nästa steg.
Ja.
Men man kan ju inte heller liksom lösa världen på en dag. Utan nej, man måste ju börja någonstans.
Ja, och det pratar vi också om internt. Eftersom vi har verkligen kommit så här långt med jämställdhet. Så vet vi hur man gör.
Mm.
När man vill inkludera fler olika grupper i samhället. Så att vi är på det.
Men nu ska ju du lämna Systembolaget, va? Våren, om nästan exakt ett år, va?
Ja,
april precis. 22, eller?
Ja,
oh, gud,
det var nyligen så flaggade jag att det var dags. Och då har styrelsen gått igång med rekrytering. Så att det känns bra. För mig var det oerhört viktigt att det inte blir bråttom. Att jag kunde vara ärlig också så fort jag hade bestämt mig. Och det känns jättebra. Mitt hjärta kommer nog halvt om halvt lämnas på Systembolaget. Men det spelar ingen roll. Tiden har sin gång. Det är dags.
Ja, vad var det som fick dig att känna att det var dags? Liksom?
Men det var att jag fick möjlighet till lite andra uppdrag också. Och de började locka. Och en väldig känsla av att organisationen står på egna ben nu. Nu har vi gjort det här så länge tillsammans. Jag känner också att vi har kommit väldigt långt med att liksom bygga kompetens och en vilja att ta över. Och då vill jag absolut inte vara den som är korken i systemet heller, utan det blev liksom en bra växelverkan. Jag var redo att gå vidare och organisationen är redo att ta över mina arbetsuppgifter.
Det kanske du inte kan prata om heller. Vad du ska göra nu, det vet du kanske inte.
Jo, jag har ett antal styrelseuppdrag och har tackat ja till att bli nominerad till andra. Jag har också rådgivningsuppdrag, bland annat ett som är superspännande som heter Sustainability Council i Volkswagen-gruppen till deras koncernchef och ledning. Det är ju en, vad kan man säga, förändring i färdriktning som heter duga, att decarbonize alltså, och elektrifiera en hel motorindustri med Volkswagen i centrum.
Så. Du blir lite mer egen nu?
Lite mer egen, lite mer uppdrag, så har jag tänkt mig.
Eller på lite olika håll liksom?
På lite olika håll, men ett tema är ju det här med liksom hållbarhet och ledarskap, syftesdrivna organisationer.
Är så häftigt. Och jag är jätteglad att du har varit här och spelat in ett avsnitt som för mig, jag kommer vara hög på det här i flera veckor antagligen. Kommer ringa alla jag känner när jag går härifrån. Ja, precis. Ja, du vet. För men det gör mig så lycklig på något sätt. Så att om du inte känner att vi har missat något nu, så säger jag tusen tack för att du har varit här.
Tusen tack själv. Tiden flög iväg. Väldigt kul att prata med dig.
Ja, jättekul att du var här, verkligen.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni känner er lika inspirerade som jag gjorde efter den här inspelningen. Jag gjorde faktiskt så som jag sa i avsnittet. Jag ringde typ alla jag kände och berättade hur inspirerad jag var. Så jag hoppas ni känner likadant. Glöm inte att prenumerera på podden och dela avsnitten i sociala medier. Och tills vi hörs igen önskar jag er en fin vecka.